Ja, kära vänner, jag har fått befallning från Ljungby att jag ska tala om vilja, omvändelse och utkårelse. Och det är ju så många som använder de där tre orden. De används ju i vanliga mänskliga sammanhang. Vilja, när man talar om vad vill du? Människans vilja, den fria viljan, det filosofiska spörsmålet. Omvändelse, det används ju också i dagligt tal. Att han gick fel, men så vände han om och kom rätt. Och utkårelse, ja, det står ju om i Ljungbytidningen om den som utkårades till Lucia, kanske i kyrkan. Det är vanliga ord som används och brukas i alla slags livsåskådningar och världsliga sammanhang. Men om jag har fattat det här rätt, så är det inte något filosofiskt problem som vi ska behandla, utan dessa tre ord, vilja, omvändelse och utkårelse. Jag fattar det så att vad det betyder i bibelsammanhang, det ska jag tala om. Här ska vi inte ha en livsåskådningsproblem ta upp, utan ett bibelstudium. Och därför ska vi be till Gud att han hjälper oss att fatta dessa tre ord. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Käre Gud, hjälp oss att förstå vad dessa tre ord betyder i bibliskt språkbruk. Vilja, omvändelse och utkårelse. Hjälp oss att fatta och förstå trons hemlighet. Amen. Ja, livsåskådningar, det är så många som talar om, som spekulerar. Det finns så många som frågar varför. Det spekulerar så gärna, och det försöker att närma sig Gud på tankens och spekulationens vägnar. Det söker Gud i hans nakna majestät. Men att gå spekulationens väg, det är farligt. Luther säger, akta dig. Om du börjar gå med den frågan, varför, då kommer du snart och söka, om du börjar söka Gud i hans nakna majestät, då kommer du snart att bryta nacken. Nej, vi ska här inte ställa falska frågor, felaktiga frågor. Vi vet att vi har att söka Gud i den bibliska uppenbarelsen, i Bibeln, uppenbarelsens Gud. Och Bibeln uppenbarar för oss den sanne Guden, ger oss den rätta kunskapen. Och när nu vi öppnar Bibeln och ska se vad den talar om, när den talar om vilja, omvändelse och utkårelse, ja, då är det viktigt att gå till bibeltexterna. Och när vi här ska gå till bibeltexter, så är det också riktigt att vi går till Bibeln mot en rätt bakgrund. Det är viktigt att vi ställer den rätta frågan. Alla människor har något med sig när de öppnar Bibeln. Och det är, redan innan man går till Bibeln, så har man något som man bär på. Alla människor bär på skuld. Skulden är något som är allmän. Synd och skuld, det är en tung börda. Och det är så underligt, om man hör radioandakter i radio, så nämner de aldrig orden synd och skuld. Man försöker tränga undan dessa ord. Men psykoterapeuter och de som arbetar med den profana själsläkekonsten, de talar gång på gång om vi måste försöka hjälpa människor ur deras skuldkomplex. Och de använder en teknik för att lösa människor från skulden. Vi kristna, vi behöver inte använda teknik och konst för att försöka befria människor från skuldföreställningar. Vi har evangelium som befriar från skuld. Alltså, det ska vi veta. När vi går till Bibeln, vi människor, så har vi synd och skuld. Och det är nog också som världens människor erkänner innerst inne. Ty lagens verk är skrivna i alla människors samveten. Lagen anklagar och försvarar människor. Och den som då går till Bibeln mot den här bakgrunden, att jag erkänner att jag har ett ont samvete. Jag vill inte längre förtränga mitt undermedvetna, utan nu ställer jag frågan, den skuldtyngda människans fråga. Är Gud Gud? Han måste vara min motståndare, ty jag har ju skuld, jag har ju dåligt samvete. Hur ska Gud kunna få bli min Gud? Hur ska jag kunna få bli vän med Gud? Hur ska jag kunna få Gud över på min sida, så att han är Immanuel? Ja, först Bibeln säger, Gud är Immanuel. Vi har ju hört Immanuels profetian. Och så öppnar vi Bibeln, och där ser vi något som vi aldrig kan själva tänka ut. När vi börjar läsa Bibeln, ja, den som börjar med första bladet får se, Gud är ju skapelsens Gud, han är den allsmäktige guden. Och Gud är den som, inte bara den allsmäktige guden, han är också den som har löst skuldproblemet genom kvinnans säd som krossar ormens huvud. Guds nåd förkunnas redan på de första sidorna i Bibeln, och sedan förkunnar hela Gamla testamentet Guds nåd och sanning. Och så förkunnar Gamla testamentet om denna nåd och sanning som kommer genom den kommande fridsfursten. Guds vilja, hur är Gud egentligen? Och så läser vi Bibeln, 1 Timoteus 2:4. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till sanningens kunskap. Alla människor. Gud är angelägen om alla människors återlösning och frälsning. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Johannes evangeliet 3:16. Eller Johannes döparens ord i Johannes evangeliet. Se Guds lam som borttar. Han borttar världens synd. Och så upplyser Bibeln genom sitt heliga evangelium. Det upplyser ögonen på en människa. Orden står där. Vad hindrar att människor tar åt sig? En människa behöver inte dröja. Hon får tro evangelium. Får gripa om evangeliet och tro. Och när lagen stiger upp i människans samvete och en kristen plågas av anfäktelsen, vad hjälper en människa i anfäktelsens situation? Ja, det finns bara evangelium. Alla själsläkare, det arbete de gör sitt bästa, men de försöker bara hjälpa människor att rent på det psykologiska planet själva kunna bearbeta sina skuldkomplex. Och så samtalar man timme efter timme och har sina, för att hjälpa människor att glömma, att kunna bli lösta. Men Bibeln förkunnar, du är löst från ditt skuldkomplex, till den skuldlöse Jesus har burit världens synder. Och erkänn, är det sant att han har burit världens synder, då är jag ju med i detta sammanhang, i detta välsignade sammanhang av skuldlöshet och frihet. När Luther läste den här texten, se Guds lam som borttar världens synd, ja, då händer det ofta att han just säger så här till de anfäktare i sin predikan. Han uppmuntrar och säger, han säger så här, världens synd. Och så säger Luther, du kan inte förneka att du också är en del av världen, till du är född av man och kvinna, och därför måste dina synder vara innefattade. Det är avlyftade ifrån dig och lagda på offerlammet Jesus. Offerlammet Kristus, alla synder, världens synder. Och så förkunnar Bibeln något som ingen människa kan tänka sig. Gud är inte din fiende. Gud är Immanuel. Han är med oss. Hans nådiga vilja. Och hans nådiga vilja, den är allvarligt menad. Det är inget spel det är frågan om. Och därför heter också i Bibeln så här, i 1 Timoteus 1:15, så står det i texten så här: det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen att frälsa syndare. Guds frälsningsvilja förkunnas som ett fast ord, ett fast påstående. Och denna frälsningsvilja förkunnas i evangelium för den största syndare. Och genom tron får han bekänna: vår Herre Kristus Jesus tackar jag. Ja, jag var förr hädare, förföljare, våldsverkare. Men ja, jag har fått barmhärtighet. Ja, den som läser Bibeln finner faktiskt där, i hela Bibeln, gamla och nya testamentets heliga skrifter, han finner där evangeliets fasta påståenden. Så klar är texten att också en oomvänd människa kan förstå meningen. Skriftens mening är så oerhört klar att en oomvänd människa måste, när hon läser, måste säga: jag vet att Bibeln säger att Gud är försonad. Men tron säger något mer. Tron säger inte bara jag vet att Gud är försonad, utan tron säger: jag har en nådig Gud. Och den som säger, som har hört evangelium och som bekänner: jag har en nådig Gud, han är en kristen. Så är Guds vilja så genomskinligt klar. I Bibeln står inte bara utsagt att Gud vill frälsa världen. Där står också att världen är redan frälsad. Så som det så riktigt heter i Adams julsång, och detta har skett genom gudamänniskan Jesus, som har försonat världens brott och synder. Visst är det bra undrigt när pastorer i folkkyrkor i alla sammanhang slutar att förkunna frälsningens under. Då kan frälsningens under förkunnas i radio och tv framträdanden genom denna julsång. Gudamänniskan Jesus har verkligen försonat världens brott och synder. En hel och full frälsning har han gett. Och denna förkunnelse är så klar att den oomvända människan ser att detta är verkligen Bibelns mening. Detta är inte detsamma som tro. Till först tron tar emot evangelium. Och den som tar emot evangelium och tillägnar sig nåden och säger: denna återlösning som har skett med världen, den har skett för mig också. Jag är med i detta. Den har vunnit trons hemlighet. Att Bibeln förkunnar en frälsning genom Jesus Messias, hans person och verk, ja, det kan också en oomvänd komma fram till genom förnuftigt övervägande av bibeltexternas innehåll. Men tro evangelium, det kan ingen genom eget förnuft eller egen kraft. Vilja, omvändelse. Vi har hittills talat om Guds vilja. Vi har talat om det största och det bästa, Guds goda behag, som vi sjunger om i julsalmer. Vi har talat om hans universella frälsningsvilja. Han har frälsat världen. Och detta förkunnas i evangelium. Och evangelium förmanar, ta nu bara emot det här, så är du salig vorden. Men när vi här talar om vilja, då kommer vi också in på frågan om människans vilja. Vilja och omvändelse. Och frågan är då den, om en oomvänd människa kan medverka med sin egen vilja så att hon blir omvänd delvis med hjälp av sin egen viljeavgörelse. Kan omvändelsen ske i varje fall delvis genom att den oomvända människan samverkar? Det är ju ett viktigt problem detta. Hur går omvändelsen till egentligen? Ja, Bibeln har ju många ord för omvändelse. Vi kan väl nämna några. Omvändelse och pånyttfödelse. Det är samma ord. Samma innebörd. Och upplysning. Omvändelse, pånyttfödelse, upplysning. Hur sker denna? Kan människan hjälpa till med sin egen vilja? Vi kan väl då ta upp ordet pånyttfödelse. Då slår vi upp Johannes evangelium 1:12. Där står det så här: men åt alla dem som tog emot honom, tog emot Kristus, gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Och det har blivit födda, inte av blod eller av köttets vilja eller av mans vilja, utan av Gud. Pånyttfödelsen. Sker då den med hjälp av människors ansträngningar? Nej, Tarzan ser ju, det gör den visst inte. Tarzan har ju sett texten. Pånyttfödelsen sker. Det är ju Gud som föder en människa. Det är Guds vilja, inte köttets vilja. Människan avgör sig inte för Gud, utan det är Gud som föder en människa på nytt. Och det står ju såklart också i Johannes evangeliet 3:4. Om en människa inte blir född på nytt kan hon inte få se Guds rike. Det som är fött av kött är kött. Det är alltså så oerhört klart utsagt i Bibeln att Guds barn blir man inte genom att man själv vill det. Man blir inte ett Guds barn genom att man själv vill det. Utan Guds barn blir man genom ett födelsens verk. Som det är Gud som föder en människa på nytt. Och när Gud föder en människa på nytt, då använder han evangelium. Det sker genom evangeliet. Vi kan tänka på Efesierbrevet 2, andra kapitlet, det är ett viktigt ställe. Där säger aposteln: hur var det förr med er i Efesus? Ja, förr var ni var döda genom era överträdelser. Inte bara ni, vi allihop, vi allesammans. Han tar med sig själv, fastän han hade varit farisé. Vi var allihop döda genom våra överträdelser. Vi var alla under vredesdomen. Vi, lika som alla de andra, både judar och hedningar. Och så säger aposteln: men nu har både judar och hedningar gjorts levande. Och vi har blivit uppväckta. Levande gjorda, uppväckta, omvända. Och det har skett genom evangelium. Detta är Guds verk. Det är Gud som ensam utövar detta. Det är Gud som ensam omvänder syndare. Och när han omvänder en syndare, då brukar Gud det predikade evangeliet. Att en syndare alltså omvänder sig från sin onda väg. Omvändelsen, denna omvändelse är Guds verk genom evangelium. Och därför säger också Jesus: ja, den stund är redan inne då de döda, det som är andligt döda, det som är oomvända. Denna stund är redan inne då det döda, det oomvända, det ska höra Guds sons röst. Och det som hör den och tror, det ska bli levande. Så oerhört klart. Det hör evangeliets röst, Guds sons röst, dessa andligt döda människor, och så får det liv genom ordet, genom evangelium. Och detta kallar vi ju för den första uppståndelsen, när en syndare uppstår till liv genom evangelium. Han omvänds från otro till tro. Medverkar alltså den oomvända människan vid omvändelsen? Nej, inte alls. Om vi ska tala om någon medverkan, så är det en motverkan som sker ända till den stund som tron tänds. Och Jesus sa också: detta är Guds gärning, att ni tror. Tron är alltså en gåva från Gud, en Guds gärning. Av nåden är ni frälsta genom tron. Guds gåva är det, icke genom gärningar, för att ingen skall berömma sig, utan den som vill berömma sig, han berömmer sig av sin Herre. Och så säger aposteln: alltså, om det nu är någon som är kristen, finns det en kristen människa? Om någon är i Kristus, ja, då är han en ny skapelse. En ny skapelse har ägt rum, lika oerhörd som den första skapelsen. Jesus sa det: ett ont träd kan inte bära god frukt, och ett gott träd kan inte bära ond frukt. Här sker en nyskapelserum genom evangelium. Gud frågade Job: var du med när jag lade världens grund? Nej, Job var inte med och medverkade vid världsskapelsen. Den nya skapelsen, när trons människa trädde fram, ja, då ska vi veta, när detta skedde var vi helt passiva vid dem. Vi var döda, men vi blev levande genom evangelium. En bild som jag brukar använda ofta, därför att jag tycker den är så bra. Hur sker omvändelsen? Hur går den till? Och då brukar jag använda bilden av Lazarus. Jag har hört den vid något tillfälle. Hur var det Lazarus egentligen fick liv? Han hade ju lagts, han var död och begraven och lagd i graven. Och hade redan varit legat där i gravkammaren i 4 dagar. Och han luktade redan, så död var han. Han höll på förruttna. Hur fick han livet? Ja, Jesus sa det. Ja, som hade Lazarus förmåga att kunna kravla sig in mot gravöppningen. Nej. Jesus sade: Lazarus, stå upp. Det var Jesu ord som gav honom livet tillbaka. Pulsarna började slå igen. Han kunde inte krypa mot gravöppningen, utan han fick livet endast genom Jesu livgivande ord. Och så är det med omvändelsen. Den sker hos den som hör evangelium. Tron tänds. Och detta sker var och när helst det behagar Gud. Anden ges. Den ges inte genom människans egna förberedelser och gärningar. Den oomvända människan har inför Gud en trälbunden vilja. På det mänskliga planet så kan vi ju bestämma själva i yttre ting. Om vi ska äta kanske lutfisk en gång till 13-årshelgen, det kan man ju beställa. Eller ska vi ta något annat istället? Men en människa kan inte bestämma sig inför Gud. att nu är det jag som blir en kristen i helgen, i trettondagshelgen. Det går inte. Det är Gud som omvänder syndare, och han använder evangelium och låter evangelium förkunnas alla dagar in till världens ände. Och i Guds stund sker omvändelsen genom Guds under. När vi här talar om vilja och omvändelse, ska vi veta att det är flera kyrkor och samfund som utgår från den läran att människan har en fri vilja inför Gud. Så det här till exempel katolska kyrkan. Erasmus av Rotterdam har nämnts här. Han sa just detta, att den oomvända människan har just denna förmåga att kunna vända sig mot nåden, vända sig i rätt riktning och börja röra på sig. Och att redan före tron så finns det vissa nådeskrafter. Det är ju falsk lära. Men det är inte bara katolska kyrkan som driver denna falska lära, utan också den evangelikala väckelsen, som brukar använda väckelsemöten. Man sjunger gärna och mycket, och man sjunger oerhört många verser. Inte för att lovprisa Gud, utan för att komma in i stämningen. För att suggerera människor. Tänk om det är någon oomvänd här, så kan han suggereras. Att komma med. Och så kommer predikanten och säger, han vädjar i väckelsemötet: ta nu ställning, avgör dig nu. Jag ska själv säga att jag har blivit utsatt för denna oerhört plågade press. Jag minns i bönhuset när jag var ung gymnasist och verkligen sökte med oro i min själ den nådige guden. Då ställdes predikanten mig mot väggen och frågade: Ingemar, är du frälst? Istället för att förkunna för mig, en ung människa i själanöd. Tänk om jag hade fått höra: du är återlöst och du får tro evangelium. Men istället så ställdes jag mot väggen. Hur har du det ställt i din själ? Och så skulle jag söka i min oroliga gymnasistsjäl. Det är många som blir utsatta för denna psykiska press. Man menar att man ska gå in i Guds rike. Det är ungefär som att gå in i logen eller i Motormännens helnykterhetsförbund. Man bestämmer sig helt plötsligt att nu är jag som går in i Guds rike. Men det går inte. Icke genom någon människas vilja eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren, genom min ande när evangelium förkunnas. Och därför ser vi vilken skillnad det är hur en luthersk kyrka träder fram. En luthersk kyrka går inte och plågar människor, oomvända människor, och säger: nu får du avgöra dig ikväll. Nej, en luthersk kyrka predikar lag och evangelium. Och vi har hört lagens predikan genom Guds tjänare Mose och genom Guds tjänare Gunnar Edvardsson om döden som påminner om synd och vrede. Och vi har också hört hur Mose förkunnar evangelium om det eviga livet. Och så arbetar en luthersk kyrka. Lagen predikas och lagen fördömer alla. Evangelium förkunnas så som en kraft till som frälsar var och en som tror. Visst är det oerhörda motsatser man får höra i en gudstjänst här. Lagen säger till alla: ni är fördömda. Ni är fördömda, ni ska dö imorgon. Vad går det med din själ? Evangelium förkunnar: du är rättfärdig förklarad. Vad ska man egentligen tro? Ska man tro att man är fördömd, eller ska man få tro att man är rättfärdig förklarad? Då säger Bibeln själv: du ska låta evangeliet gå före. Och det är just tron det. Att man helt enkelt skjuter åt sidan lagens dom och ställer den åt sidan. För man har ju hört i evangelium att Kristus har burit lagens straff och dom. och så låter man evangelium få gälla. Visst är det järvt. Lagen har haft sin tid till Mose, och så får evangelium gälla. Och så är en människa, en syndare, genom evangelium av fadern dragen in i sonens rike. Och det behöver inte hålla på, det behöver inte dröja. Jag vill säga till alla här, vi har ju hört Mose fördömes dom. Ja, vi måste ge Mose rätt. Men vi har också här hört evangeliets rättfärdiggörelsedom. Varför ska vi dröja? Varför ska vi gå under i synd och fruktan för döden? Vi får tro evangelium. Och den som tror, ja, han är ju en medlem i Guds rike. Han är ju medlem i Guds rike. Inte bara svensk medborgare, utan tänk så högtidligt. Och det gick så enkelt till. Det var Gud som skötte om allsammans. Jag behövde inte spänna mig. Jag behövde inte spänna musklerna. Jag kunde avspänt och lugnt vandra in genom den öppna porten in i Guds rike. Men varför förkastas detta klara budskap om nåden alena, Kristus alena och tron alena? Och varför bekänner sig människor till falsk lära om omvändelsen? En oomvänd människa är ju en Guds fiende. Hon är död och blind. Men varför förkunnas falsk lära om omvändelsen? Vi har ju sett denna bild om Lazarus. Men jag tror att den här bilden ibland kan missförstås. En människa kan inte själv på något sätt arbeta sig in i Guds rike. Det är klart och tydligt. Och så tänker många människor så här, att den oomvända människan, hon är nog religiöst likgiltig. Men det är inte sant. Oomvända människor är vanligtvis mycket religiösa. Mycket vanligtvis. Oomvända människor arbetar oerhört mycket på att rättfärdiggöra sig inför Gud. Och detta arbete på att rättfärdiggöra sig inför Gud, varför arbetar människor med den uppgiften? Jo, det är föreställning. Man har denna föreställning att det finns en helig, allsmäktig Gud. Och man har ett medvetande om synd och man har dåligt samvete. Och vi ska veta detta. Religionen är inte död. Det sades ju på 1960-talet att religionen var död. Men vi ser hur religionen blomstrar. Människors lagreligioner. Man vill till varje pris vara religiös. Och det är inne och modernt att vara religiös. Och man måste få rättfärdiggöra sig inför Gud. Men detta att människor vill rättfärdiggöra sig själva inför Gud, det är alltså något mycket vanligt. Vi kan väl höra till exempel hur människor säger: jag har då gjort mitt. Jag vill göra, jag gör det bästa jag kan. Och jag vill inte någon människa något ont. Och ska ändå inte Gud kunna acceptera mig? Ja, det är vanligt att människor rättfärdiggör sig själva. Vi ska ta exempel i Bibeln. När vi läser evangelierna, då läser vi om Johannes döparens gärning. På Guds befallning döpte och predikade Johannes. Och resultatet, jo, folk bekände sina synder. De gick ner i floden Jordan och döptes till syndernas förlåtelse. I tron på den som skulle komma. Men vi vet också att fariseerna och de lagkloka, de föraktade Guds rådslut om sig, om dem själva. Och de lät inte döpa sig av Johannes döparen. Johannes döparen, han förkunnade ånger och tro. Men, och folket, det skedde en väckelse där. Man ångrade sina synder, gick ner i den floden och döptes till syndernas förlåtelse. Men rådsherren Nikodemus, han var inte med. Han gick inte ner i Jordans flod. Han bekände inte sina synder. Han mottog inte Johannes döpelse. Han kom till Jesus en natt. Man blir riktigt, men o, vilket arbete. Man skriver, han sov inte på natten ens. Han tänkte sig, det kanske finns en annan väg än att gå ner i den smutsiga floden bland publikaner och syndare. Kanske det finns en bättre väg att få rättfärdiga sig inför Gud. Och så erkände han att Jesus gjorde många tecken och att Gud måste vara med honom. Vad säger Jesus till Nikodemus? Han säger, det som är fött av kött, det är kött. Han förmanar alltså Nikodemus att ångra sina synder. Och så säger Jesus, född på nytt, det blir man genom vatten och ande. Och så hänvisar Jesus till Johannes döparens döpelse. Den döpelse som rådsherren Nikodemus hade föraktat. Och så ser vi hur vanligt är inte det här. Att människor vill rättfärdiggöra sig inför Gud. Man vill ha sin egen väg in i Guds rike. Man vill ha en annan väg än korsets väg. Man vill, det är så obehagligt att ångra sina synder. Och man vill inte att tro syndernas förlåtelse. Kan det inte få finnas en bättre väg när man arbetar sig in som man gör själv? Människor vill ha större fritid, mindre arbete. Men människor vill så gärna göra rätt för sig inför Gud. Och genom sina gärningar komma in i Guds rike. Vi kan tänka på den hemmavarande sonen i Jesu liknelse om den förlorade sonen och den hemmavarande sonen. Det förekommer ofta att många kristna tänker sig att den hemmavarande sonen ändå var en kristen. Men det kunde han ju omöjligt vara. I den hemmavarande sonen skildras ju farisismen. Och farisismen kännetecknas av detta. Det förtröstade på sig själva. Det menar sig vara rättfärdiga. Det föraktade andra. Den hemmavarande sonen som stod där utanför bröllopssalen. Och som berömde sig av sina egna gärningar. Hur mycket har inte jag slitit och jag har inte fått ens du har inte bjudit mig på den festmåltiden. Det är den egenrättfärdiga människan. Den egenrättfärdiga människan som här skildras. Nej, här ser vi vilken skillnad det är. Denna människa, den oomvända människan. Hon arbetar till och med nattskift. Bara hon får hålla på med detta, att försöka rättfärdiggöra sig inför Gud. För att på egen väg få en egen väg in i Guds rike. Och hur är det med en trons människa? Ja, en trons människa, hon vet att hon får sova om nätterna. Hon har bett sin kvällsbön och anbefallt sig i faderns och sons och andens namn. Och hon får veta att vara medlem i Guds rike, det är att tro på syndernas förlåtelse. Och syndernas förlåtelse, det är ju inte någon annandags, någon företeelse någon gång på året, utan han får leva i syndernas förlåtelse som är ett dagligt gästabud. Omvändelse. Är det synd? Ja, jag får fortsätta. Ja, får jag då sluta med att när man kommer upp i mina år så börjar man se tillbaka på livet. Och jag funderar hur jag skulle sluta med det här. Då kommer jag att tänka på vad som hände i min hemby när jag var pojke. Det var en stackars hustru som var gift med en odågad vikar och som förde ett mycket slarvigt liv. Och denna kvinna hade en hustru, hon hade skött sitt hem och fostrat sina barn. Hon var en oomvänd. Men så skedde undret. Hon blev omvänd. Och när hon kom in i affären, byns affär, då sa hon så rörande att hon hade fått alla sina skulder efterskänkta. Men affärsinnehavaren var mycket slagfärdig och sa mycket snabbt: ja, men inte hos oss. Det var, de var fattiga. Hon hade köpt på kredit och hade inte kunnat klara av avbetalningarna. Visst är det bra typiskt. Inför världen gäller det att vi till varje pris måste göra rätt för sig. Och en kristen vill ju rättfärdiggöra sig inför människor genom sina gärningar. Han vill ju genom sina gärningar bevisa sig som kristen. Och denna, men vi ska veta detta, att kristen blir man genom att helt enkelt bli passiv, att sluta arbeta, att bli arbetslös. Man blir kristen genom att bli arbetslös. När man ger upp sitt tunga, slitsamma nattskift med att rättfärdiga sig själv och ger sig in under rättfärdigheten från Gud. När man blir helt passiv, då sker den nya födelsen. Det är så oerhört lätt. Ja, så är det. Det är oerhört lättsamt att komma in i Guds rike. Ja, visst är det. Jesus sa ju också, för fariserna var det oerhört tungt att vara fariser. Det är att ta på sig lagens tunga ok. Men Jesus sa: kom till mig, ta på er, kom till mig och ta på er himmelrikets lätta börda, himmelrikets lätta ok. Till mitt ok är milt och min börda är lätt. Och så går det till när Gud omvänder syndare. Det sker så lättsamt, det är Guds sak, och han brukar sitt heliga evangelium. Och så sker det när det behagar Gud i hans stund. Och du som har hört evangelium, du får gärna tro det här på stunden. Och tror du det, nåväl, då har det hänt ett under här. Då är du en trons människa, en kristen. Jag vet inte hur egentligen det gick till. Det var Gud som ordnade min omvändelse. Och det är han som ska ha äran för detta. Och så är jag medlem, inom tron arena, medlem i Guds nåderike. Och får fortsätta att leva här. Och börja att gå Guds väg. Och till alla er som går på den vägen vill jag önska lycka till i den fortsatta vandringen. Och vi ska fortsätta att tala om hur det går, vad som händer sen. Men det blir nästa föredrag.